Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
In the market for investment-worthy bags, watches, and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com to get 10% off your first purchase with code REBAG10. Shop today at Rebag.com. That's REBAG.com. And use promo code REBAG10 for 10% off your first purchase.
Fotbollskanalen on tour onsdag, och det är matchdag för Malmö FF i Ryssland mot Sankt Petersburg, Zenit Sankt Petersburg, och ja, man hoppas ju kanske på något sätt att de ska skrälla, men här i Sankt Petersburg har de bara talat om att Zenit är bättre och omsätter mer och allt annat. Tror ni att det är en taktik att alla pratar om att det är bara bonus? Vad tror du, Martin?
Ja, ja, men det är väl det enklaste sättet för Malmö att attackera det här gruppspelet på, att köra på underdog-rollen fullt ut, för att då blir det inte heller... Det är klart att alla förstår att det är Zenit-matcherna som mycket hänger på. Men skulle man då inte lyckas, så blir väl kanske inte fallet lika högt.
Vad tror du, Sundberg? Är det inte lite väl defensivt att på något sätt bara tona ner det hela?
Jo, det är ju en nyckelmatch mot Zenit, såklart, så att hur viktigt som helst, och nej, men vi pratade om det i gårdagens avsnitt också. Jag tror att det finns, om man nu kan säga skräll då, så tror jag att det är en skrällchans för Malmö.
Ja, vi får väl se. Under gårdagen så var det ju diverse pressaktiviteter från både Zenit, Sankt Petersburg och Malmös sida, och det som fascinerade mig lite var att Malmö FF, som säkert en del andra storklubbar, inte vill berätta exakt vilken trupp de har åkt med. Man publicerar liksom inte det, så att då behöver man som journalist fråga, är Oskar Lewicki här? Och så får man höra, nej men han är kvar i Malmö. Och sen lite senare fick man höra att Sören Rex, nej men han är kvar i Malmö. Och man misstänker att Moisander också är kvar i Malmö. Och sen ser man att FC Barcelona, det är kanske inget framgångsrecept i dagens läge, men de publicerar sin trupp. Tycker ni inte det konstigt att man inte kan berätta vilken trupp man åker på? En sak är att man inte berättar sin taktik.
Gör de inte så i Allsvenskan också, Malmö, eller?
Jo.
Jo, jag tror de gör liknande. Jo, det är ju bara larvigt.
Jag tycker det är tramsigt. Och men som supporter kanske man köper det, för man tror att det är en framgångsfaktor. Men om man berättar vilka 20 spelare man åker med till Ryssland, vad... Är det så avgörande? Jag förstår det inte. Vad tror ni ligger bakom det? Vad tror du, Sundberg?
Nej, men att man vill bjuda på så lite som möjligt. Det borde det ju vara. Annars hade det väl varit enkelt och givet att lägga ut och berätta om det. Så det måste ju handla om någonting, och då tror jag att det är det. Det handlar om att de inte vill... Ja, de vill försöka mörka allt som går.
Ja, för mig förvånade lite. Och sen hade man, det var Anders Christiansen och Erik Larsson var framme, och Rolak på presskonferensen. Vi fick även ner Johan Dahlin och så Jon Dahl Tomasson då på presskonferensen. Men ja, det var ett slående. Det kändes nästan som de hade repeterat att de just skulle prata om det här, att ja, men det är bonus, det är bara plus om vi är här och vi ska lära oss och så. Jag är ändå lite förvånad, för så har man inte pratat tidigare, att man lägger så. Men det är kanske en klok strategi, som ni var inne på. Från Zenits sida däremot så, ja, de var ju lite artiga mot det svenska laget, men där känns som att de räknar med rätt enkel match. Vad är er känsla inför kvällens match? Vad säger du, Martin?
Ja, men jag, som jag var inne på igår då, så tror jag ju att Zenit vinner och att Malmö inte riktigt kommer räcka till. Min gissning var ju 2-1 igår, så får vi stå fast för det, men liksom 2-1, 3-1 någonstans där skulle jag gissa att man ändå kommer se någon nivåskillnad, att det finns någon nivåskillnad mellan Zenit och Malmö. Men jag är lite nyfiken, det var inga mindgames och sånt från Jonald Tomasson och sånt på presskonferensen, eller inga sådana Rangers-pikar som han körde?
Nej, det upplevde jag liksom inte, utan han pratade, utan det var väldigt tydligt det här att man pratade om Zenit, hur bra de är och hur att vi är här för han. Han sa både i intervju med mig och på presskonferens att det här är bonuskamper. Han lyfte liksom riskfotboll och så. Så att det var så väldigt uppenbart. Mig kändes det väldigt nästan repeterat att det här ska vi göra. Och vi känner inget tryck överhuvudtaget och liknande. Så att,
hur heter matchen då i Ryssland? Alltså, var det mycket ryska journalister och hur mycket
publik? Lite ryska journalister. Det sägs att de ska fylla till 30%, det vill säga lite drygt 20 000 på den här jättearenan som väl de flesta minns där i Sverige. Och firat triumfer både i VM 2018 och EM 2021 eller 2020, men spelades i somras. Det är ju en fantastisk arena på många sätt. I övrigt kan man inte få intrycket av att det är sånt där jättedrag. Sen får jag vara ärlig och säga med att vi bor på ett hotell nära arenan och bara varit ute på arenan och man fick inte, det var hyfsat medialt pådrag, men det var inget jättepådrag helt enkelt. Gårdagen gick ju annars i mycket Champions Leagues tecken, var häftiga matcher. Jag själv följde den som ryska match visade, och det var ju då Paris Saint-Germain, Manchester City, var otroligt öppen och spännande match som jag förstår faktiskt fortfarande inte hur Manchester City kom därifrån utan att ha gjort ett mål. De hade ju bland annat ett jätteläge i första halvlek när de träffade ribban ett par gånger och man fattade. Det var nästan så att inte göra mål. Men Messi fick ju äntligen göra sitt mål. Första mål för Paris Saint-Germain när han gjorde 2-0. Det var faktiskt en häftig match, det måste jag säga. Men jag vet, Sundberg, du såg en annan match.
Jag kollade på Porto mot Liverpool. Där Liverpool vann med 5-1 och mötte ett riktigt dåligt Porto som att de är med Champions League var ju det är lite konstigt, det kändes det så när man såg dem. Det var inget snack om saken där, och Liverpool har väl nästan redan efter två omgångar avgjort den gruppen, känns som kanske.
Ja, och parallellt i den gruppen igår kväll gick ju Milan på en jättesmäll. De ledde otroligt länge mot Atletico Madrid hemma. 1-0 hade de ju gjort Leao redan efter 20 minuter, men sen efter en halvtimme blev Kessié utvisad och sen var det väl press och Griezmann i 84 och Luis Suarez på straff i 90 plus 6. Tung smäll för Milan som gör två förluster då helt enkelt, och Liverpool och Atletico har ser ju betydligt bättre ut. Framförallt Liverpool verkar ju ruggiga och Milan är ju sist bort och tog en poäng mot Atletico Madrid, så att det känns redan avgjort, eller vad känner du, Sundberg, att Liverpool är vidare redan?
Jo, det känns så som att de är bättre än de andra tre lagen där, och speciellt när Porto är så himla svaga och när Milan, som du säger, de hade behövt vinna den matchen på hemmaplan mot Atletico.
Men Liverpool, är de uppe på och utmana om titeln den här säsongen, tror ni? Eller?
Ja, men jag tycker att det känns som att de svävar lite grann under radarn när man pratar om de här, man pratar om PSG, Manchester City och vilka som ska vinna, Real Madrid och allt vad det är kanske, men det är inte så många som snackar Liverpool, men de ser vassa ut, tycker jag.
Och om man går till grupp A, där vi ju var inne då på PSG som slog Manchester City, som därmed gick upp på 4 poäng och City har 3 poäng, så fick Leipzig stryk igen. Emil Forsberg låg bakom assisten på hemmaplan när man ledde 1-0 mot Club Brygge, men de vände, belgarna vände och vann. Det får man ändå säga otroligt starkt, och Leipzig har ju de är betydligt svagare nu. Det är en tung säsong. Även fall Forsberg fick lira 90 minuter, så en tung smäll för dem att halka efter. Eller vad känner ni?
Men det är ju bara konstaterat. Det går ju tungt för eller det var ju en tung svensk kväll, med tanke på att Milan lär ju skrika efter att Zlatan kommer tillbaka för att ha någon möjlighet att rycka upp sig i sin grupp, och Leipzig. Det ska ju väldigt mycket till nu när man förlorar hemma mot Club Brugge, att man ska kunna skälla mot City och PSG i gruppen, så att säga.
Ja, framförallt har man ju 2 matcher mot PSG kvar, och det känns ju helt omöjligt på något sätt att man skulle ta sig vidare. Ah, jag har mycket svårt att säga det.
Nej, jag håller med. Jag tror inte heller de går vidare. Brygge borta och PSG 2 matcher och sen City. Nej, det blir för svårt.
Och sen var det ju, handlade ju om att Shakhtar Donetsk tidigare matchen igår kväll spelade 0-0 mot Inter. Inter hittills inte imponerat. Och den kanske stora skällen, FC Sheriff från Transnistrien, utbrytarrepubliken, de skrällde rejält på Santiago Bernabeu. De hade ju 1-0 länge, sen blev det 1-1 sent, kvitterat från Real Madrid, men då, det var Benzema som kvitterade, men Sebastian Till tryckte in segermålet 89e minuten. Carlo Ancelotti har inte helt lätt. Och FC Sheriff har kopplat grepp i grupp D med 6 poäng på 2 matcher. Slagit både Shakhtar Donetsk och Real Madrid. Det var inte många som hade tippat. Har du många FC Sheriff-spelare i din All-Star-lag, Sundberg?
Nej, jag kollade upp Sebastian Till nu när vi snackade om honom från Luxemburg. Nej, jag har inga sheriffer med i mitt All-Star-lag, men de går ju vidare här, eller?
Ja, det känns ju otroligt lovande ut för Tiraspol att ta sig vidare. Sheriff!
Det borde räcka med en seger eller nästan kanske till och med ett kryss mot Shakhtar i den matchen där. Eller ja, det är såklart, förlorar man båda mot Milan eller inte, så blir det ju tufft. Men ja, det är ju helt sjukt om de går vidare. Alltså, och den här skräll, alltså vinna 2-1 på Bernabeu. Det måste ju vara, ja, det kommer väl bli den här Champions League-säsongens största skräll, tänker jag redan nu. Kan vi väl kora det till.
Ja, det måste det ju vara. Jag menar, Sheriff som inte har varit, de har ju kämpat i över 20 år för att nå Champions League, men inte klarat det förrän i år, och att de då inleder med 2 segrar, apropå att det är klart att de kanske har andra resurser än Malmö FF, men det var nog inte många som trodde på att Sheriff i den gruppen skulle kunna göra avtryck, och så plötsligt har man 6 poäng och är med i matchen, så att nej, det är ju lite häftigt och också lite konstigt. Men det är ju lite kul med Champions League, att den lever, att inte de stora klubbarna bara rasslar igenom rakt, som det ju varit vissa säsonger.
Jag tryckte in 2 Real Madrid-backar. Jag gjorde 2 byten inför den här omgången i fantasyn, och 2 Real Madrid-backar in. Totalt haveri bara blev det. Så att, ja, jag kämpar på.
Men du satte binden på Salas arm. Det var ju bra drag.
Ja, det får jag vara nöjd med. Men nej.
Och i grupp C, den sista gruppen som spelas ikväll, så Ajax slog Turkiska Besiktas hemma med 2-0. Och Borussia Dortmund utan Haaland vann mot Sporting 1-0. Där är både Ajax och Borussia Dortmund, de har vars 6 poäng. De andra 2 lagen 0, och nu är det väl dubbelmöte som väntar mellan Ajax och Borussia Dortmund, så att det ser ju ljust ut. Och om vi ändå sista gång tittar upp mot dagens match, det är ju 18.45 som gäller svensk tid, 19.45 rysk tid, så är det ju Sankt Petersburg mot Malmö FF. Och jag frågade faktiskt Jon Dahl Tomasson om han skulle ändra någonting i startelvan, med tanke på, vi vet väl alla, Mellbergs kritik och allt det här, och Han skrattade till att det vill han verkligen inte berätta. Och det kan jag mer förstå att man håller hemlighåller. Men de körde ju med fyrbackslinje senast i Allsvenskan när de vann med 5-1. Tror ni att de kommer gå över lite mer defensivt? Vad säger du, Sundberg?
Jag tror att de kommer fortsätta spela den här 3 mittbackar och också 2 vingar tror jag att de kommer köra på.
Det blir kanske automatiskt lite annorlunda nu när Rex är hemma i Malmö, eller blir det Martin Olsson som...
Ja, det är det jag tänker.
Att nej, Martin Olsson är ju tänkbar som en slags wingback och att man har Berget på andra sidan och sen... Ja.
Kanske ändå blir lite mer av en fyrbackslinje. Ja, alltså, och sen en Berget på vingen utöver det liksom... Eller, jag vet inte. Men det känns ju som att det naturligt kommer förändras lite om Rex inte spelar, vilket han inte gör då.
Nej, han är kvar i Malmö. Han och Levicki är kvar i Malmö och det verkar som Moisander. Jag bor ju på Malmös hotell och man håller ju sig för sig själv. Det är ju inget självändamål, det är ju för att UEFA har placerat oss här på samma sätt som de placerar Malmö. Och under gårdagen så höll de på att förbereda inför Malmös ankomst då. Fick man inte äta sin frukost på det vanliga stället utan man fick beställa till rummet. Och jag gick på rysk frukost för att få gröten, men de glömde gröten. Så att, och det hjälpte inte att jag försökte aktivera personalen. Jag fick klara mig ändå. Och idag på morgonen fick man äta frukost på lite annat ställe. Och först efter Malmö lämnar, så att de får vi återvända till en vanlig frukostmatsal. Så att de håller hotellet lite för Malmö helt enkelt. Så att därför har inte ens vi har koll på vilka Malmö är här med och inte. Och en som då är kvar i Malmö och som väl hade varit med i gårdagens stora snackets annars i landslagstruppen är väl Oskar Lewicki. Visst hade han varit med annars, Matt?
Ja, det tror jag. Nu blev det ju Magnus Eriksson istället som central mittfältare, även om inte de är exakt likadana spelartyper, men någon form av liksom numerär ersättare, men ni fattar, blir han väl.
Ja, och Magnus Eriksson som väl spelade Champions League 2014, samma år som han för Malmö FF, just samma år som han gjorde sin enda landskamp på vinterturnén. Nu är han med igen, men det känns väl rätt, eller vad känner du, Sundberg?
Det tycker jag absolut att han har, det är välförtjänt. Det är kul att man kan bli uttagen i landslaget när man gör det så bra som han har gjort i Allsvenskan över tid, och det tycker jag att han har förtjänat att få vara med i landslaget. Ja.
Det är också kul att Janne, ja, jag ställde frågan i gårdagens podd, är han för gammal? Och det är kul att Janne liksom gånger 2 nu då senaste åren bara har skitit i det och tagit ut Max Danielsson och sen Magnus Eriksson här nu när de ändå kommit över 30-strecket. Det är ju, jag tycker det är härligt.
Ja, och jag framförallt, det tycker jag är härligt att när man kommer hem som han gjorde från USA och sen vuxit under tiden, han hade ju första tiden i Djurgården var ju inte så jättestark, men därefter har han ju varit, jag menar, han har ju varit outstanding i Allsvenskan och ja, nej, men det är, jag tycker det är helt rätt. Och jag kan inte känna att det finns någon som liksom är och knackar på ett annat sätt. Sen är han väl en bit från att kliva rakt in i startelvan. Sen får vi å andra sidan se vilka som spelar som verkligen är på plats på måndag när landslaget samlas. Vad känner du var annars det som stack ut? Du var ju på presskonferensen på Friends Arena, Martin.
Ja, nej, men det är såklart att Zlatan Ibrahimovic är med i truppen igen. Janne erkänner ju att realistiskt sett så lär han ju bara vara en inhoppare mot Kosovo och Grekland, men han tycker att Zlatan är så pass bra att då kan man ta med en spelare bara som inhoppare just. Och det får man väl köpa rakt av. Jag menar, det kan ju räcka med 15-20 minuter för Zlatan i de 2 matcherna. Och så kan det leda till en seger. Så tänker jag.
Ja, samtidigt. Jag tycker det var väldigt många frågetecken. Det var ju lite som vi var inne på i gårdagens podd, att han bara slimmade lite backlinjen och tog med... Ja. Han gick på det lite mindre backuppsättningen och att ingen Pontus Jansson på mittfältet var ju då Magnus Eriksson och sen ingen Gyökeres, ingen Ishak Var du lite överraskad över det, Sundberg, att det inte kom någon?
Ja, men jag trodde väl att Gökerö skulle komma med tanke på de här flera frågetecknen som finns bland anfallarna, så trodde jag det, så att ja, förvånad lite grann kanske då.
Men det är väl bara ytterligare ett bevis på att han kommer fortsätta köra Dejan Kulusevski också som forward, att man,
ja,
det går liksom inte att räkna forwardsuppsättningen som bara fyra längre, om man tänker då Zlatan, Alexander Isak, Quaison, Isak Kiese-Thelin. Det är ju inte bara de fyra uppenbarligen, det är ju Kulusevski också.
Absolut, men det jag tänker är ju att både Isak och Ibrahimovic kanske inte spelar några matcher innan de kommer till Stockholm, och är väl då väldigt osäkra till att spela mot Kosovo. Nu är väl på Jannes plussida att han har 5 dagar till Kosovo-matchen, så ytterligare några dagar till matchen mot Grekland, så att de får ju lite tid.
Janne hade pratat med Alexander Isak bara i dagarna här, och han var ju väldigt, väldigt positiv kring Alexander Isaks status. Så att på honom lät som att han har hopp, alltså han tänker sig att Alexander Isak ska kunna lira liksom. Så ja. Det verkar ha gått snabbare än vad man kanske i Spanien befarade från början. För de spanska medierna har ju varit tydliga med att det inte blir några matcher i Real Sociedad innan landslagsuppehållet.
Vad tycker ni? Gå tillbaka till Magnus Eriksson. Jag såg att vår kollega Erik Edman tyckte att uttagningen är lite konstig, med tanke på att han tycker inte att Magnus Erikssons spelstil passar in i Janne Anderssons 4-4-2 upplägg och så som landslaget vill spela. Hur ser ni på det? Vad tycker ni om det?
Jag har inte sett Edman. Jag har inte sett vad Edman har sagt, men jag förstår ju lite vad Edman menar, för att han känns ju inte som en spelare som, han är ju mer för mig en mer spelare som, även för jag vet att Janne Andersson lyfter honom och jämför dem med Sebastian Larsson lite som defensiv mittfältare, så är han för mig mer en spelare som är någon slags mitt emellan mittfält och anfall, och där finns ju redan Emil Forsberg, att det finns inte riktigt utrymme för ytterligare en sån. Jag vet inte vad du känner, Matt.
Ja, men jag kan tänka mig att Janne ser honom som en möjlig inhoppare även på en kant exempelvis, om man ska, ja, men en central mittfältare som även kan spela kant, lite likt Sebastian Larsson gjorde, att han ändå kommer komma in med en karaktär och ett hårt jobb och så en fin fot på det. Jag ser inte heller honom som en startspelare, som central mittfältare 4-4-2 så som landslagsspelare. Men ja, och nu kommer inte han få särskilt mycket speltid under den här samlingen, men någonstans tror jag att han kan tänka sig honom som en kantinhoppare kanske.
Och sen känner jag att just mot det motstånd som väntas, så även om Janne på klassiskt vis försökte prata upp Kosovo, att de var på frammarsch och att Grekland bara hade förlorat mot Schweiz i en träningsmatch och slagit Danmark, så ja, räckte ju att tala med de greker man träffade inför Sveriges VM-kval mot grekerna i Aten, så var det inte så att de höll på att dö över hur bra deras eget landslag var. Är inte det en match som, eller inte, är inte det motstånd som hade egentligen kunnat passa Magnus Eriksson? Alltså det är ju inte ett världsklassmotstånd Sverige ställs mot, eller?
Jo, absolut, jag håller med. Och han har väl mognat också som spelare och person, Magnus Eriksson, med åren. Om vi återvidar Berg och Malmö, var han ju mer liksom en striker, anfall. Han har ju fallit tillbaka mer och mer för varje år nästan i planen, känns det som, och visat att han, nu är det sista Djurgården, att han klarar av att spela många olika roller på ett mittfält, tycker jag, både offensivt och defensivt. Och jag håller med, jag tror inte heller att det är tänkt att han ska starta, men som en inhoppare så tror jag absolut att han med den formen kan komma in och kanske göra skillnad.
Vi är ju säkert alla tre överens om att Robin Olsen står i mål, och förutsatt att det inte blir några skador eller barnafödande eller något sånt, så är det väl Emil Kraft, Victor Nilsson Lindelöf, Marcus Danielsson, Ludde Augustinsson. Ser ni någon annan som går in i elvan, även om Martin Olsen gjort det bra? Tror du någon annan tar en plats i backlinjen?
Nej, och där kan jag försökte reda ut lite frågetecken med Janne igår, och då var han tydlig med att Exempelvis Lindelöf då, han har ju faktiskt fått lite speltid och han återigen kommer tillbaka till det att det är nästan en fördel för honom att han inte behöver spela så mycket som han gjorde förra säsongen. Där kan man också lägga in att Harry Maguire blir borta i flera veckor nu, så att Nilsson Lindelöf lär ju spela både i Champions League ikväll och han lär spela mot Everton i ligan i helgen. Men där var han absolut inte orolig, och sen var han väldigt tydlig med att Marcus Danielsson har en bra form. I och med att han tränar med Djurgården, och sen så har ju landslaget en naprapat, Christian Andersson, som kör med Hammarby också, och de kör några pass i veckan i Stockholm ihop, så att Janne verkar ha bra koll på Danielssons status och var absolut inte orolig där. Så att om det är folk som undrar om Danielsson faktiskt kommer vara en startspelare nu när han inte får någon speltid i Kina, så tror jag att det är svar nog.
Fast alltså, är det inte en helt annan, det är, man måste spela matcher också liksom, eller liksom så här, det är väl en sak att köra massa fyspass och hålla uppe formen på det sättet, men om man inte spelar matcher så är ju inte det så positivt, tycker inte jag.
Nej.
Han säger så här, han har sett bättre och bättre ut, han börjar närma sig en riktigt bra matchform, tror jag. Sen hade det varit ännu bättre om han spelat match också, men han är definitivt i tillräckligt bra form för att han ska vara med.
Absolut.
Och det tolkar jag som ett tydligt besked om att han känner att han håller liksom.
Ja, vi får väl se, men vi är överens om det, och på mittfältet så tror jag också vi är överens med Viktor Claesson, Christoph Olsson, Albin Ekdal som då är på väg tillbaka, och Emil Forsberg. Det känns som om alla de är med och det inte finns något som stör, så är det väl inget som hotar den kvartetten.
Nej.
Nej. Och på topp så tror ni då att Isak spelar med Kulusevski?
Det är min gissning i nuläget. Sen kanske det blir då Quaison, Kulusevski, om det skulle visa att Isak inte är redo.
Vad säger han om Isak? Säger det igen. Vad säger han om honom?
Han säger rehabiliteringen har gått jättebra. Jag har stora förhoppningar om att han ska vara frisk till samlingen. Och, ja, och sen hade han lite mer i samma anda sen.
Hur många dagar från att de samlas till att det är match då?
Lördag är matchen.
Ja, de samlas måndag och så är match för lördag, tisdag. Lördag Kosovo, tisdag är...
Ja, men då har han, då tror jag att han startar. Om de börjar samlas måndag och match lördag, då tror jag att han startar med det igen.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Några andra noteringar från presskonferensen då är ju att ja, vi snackade om Gyökeres där. Det var ju ganska tydligt, tyckte jag på Janne, att han var nära att komma med i den här truppen. Han gick ju så pass långt och sa att han var med i snacket rejält, och han tryckte på hur mycket han gillar honom som power forward, och ända sedan han var med på januari-turnén och så vidare. Där kan man också flika in att det var Jordan Larssons plats som han var den enda som rök ur truppen då, jämfört med
ja, och
sist Filip Lande skadad. Ja, Filip Lande skadad då. Men så var det. Och sen då så pratade jag med Jan i en enskild intervju efter presskonferensen och frågade om Pontus Jansson om han inte var sugen på, eller har varit sugen på att ringa Pontus Jansson. Och då sa han så här.
Har du varit sugen på att lyfta luren till Pontus Jansson?
Nej, det har inte varit nu, men jag stänger ingen dörr att jag kanske gör det. Sen vad han svarade får vi se, men det får vi i så fall bli efter den här samlingen. Nu känner jag att den här samlingen så kör vi med det här gänget, och sen så får vi alltid utvärdera och se vad som händer efter den här samlingen då.
kan det vara för nästa samling när Max Danielsson eventuellt inte kan
här? Nu spekulerar vi. Och hur är vi på att spekulera? Vi är dåliga. Nej då, vi får se. Men som sagt, jag har ingen prestige i det, utan jag sa till Ponne när vi beställer, när han lämnar återbud i sommar. Så att man kan ju ändra sig. Man kan ju ändra sig. Vi får väl se hur det ser ut när vi kommer lite längre fram.
Ja, så det där hör ni ju. Jag tolkar det som en väldigt tydlig indikation på att Jan Andersson kommer ringa Pontus Jansson inför nästa samling när det är stor risk att Max Danielsson på grund av karantänsregler i Kina inte kan vara med. Eller vad säger ni?
Ja, det är ju svårt att tolka det på något annat sätt. Annars brukar ju han alltid stänga sådana dörrar och säga att det är upp till spelaren att ta kontakt med mig och liknande. Men i och med att han kanske ändå säger att han kanske kommer göra det, så är det väl ett tecken på att han inser att en månad till med bara fyspass, och dessutom om han då ska till Kina, gör att Danielsson är ett stort frågetecken.
Fjärilarna kanske kommer tillbaka.
Ja, men tror ni ändå inte Ponne kommer hänga på om Janne ringer och är positiv? Liksom, eller?
Nej, jag är inte helt säker med tanke på att man kan ju inte lova någonting hela vägen fram till ett VM. Och viktig säsong för Pontus Jansson, ett år kvar. Han spelar ju liksom sitt sista år med Brentford. Och ja, men då vill man väl... Ja, det är ju om han... spelar ju på något sätt för sin framtid också, och att han har ju ändå haft lite skador då och då. Kanske man väger över och att man då blivit ratad. Vi får väl se vad Janne sätter in för stöt på Pontus Jansson. Ikväll så är det som sagt Zenit Malmö och det är 18.45 avspark. Då är det samtidigt avspark Atalanta Young Boys. Sen på kvällen är det ju Sevilla med Ludde Augustinsson antagligen på bänken, inte på banken. Det kanske han får förstärkning på banken, för han spelar i Sevilla men han sitter på bänken. Möter Wolfsburg borta, Bayern, Dynamo Kiev, Salzburg, Lille, kanske med Gudmundsson på bänken, Juventus, Chelsea. Det är väl också bänk för Kulusevski, och så bänk Fika Barcelona och United via Real. Där vi ju tror på då, Vigge, som du var inne på, Martin. Är det någon match förutom Malmö som ni ser fram emot?
Ja, man har ju lite hopp ändå om att Dejan skulle få starta nu när det är väl Dybala och Kesa har väl fortsatt problem. Va?
Man gillar ju den. Det känns ju som en liten battle med Allegri som Kulusevski har där, och man gillar ju att följa den kampen mellan honom. Det känns ju som att Allegri har tryckt till honom med väldigt mycket med flit några gånger offentligt i media.
Ja, så är det. Och då går vi vidare till det som är det viktigaste. Våldsamma reaktioner under gårdagen över att ni gnällde. Det är många som har hört av sig och är upprörda, så därför kör vi nu direkt 10 poäng. Han hette Niklas och hade Liatorps IF som moderklubb och gjorde ett par säsonger i Helsingborg, bland annat i Champions League, och spelade i Öster och ja. Nej, det var ett skämt naturligtvis.
Tjena. 10 poäng.
Född i Sölvesborg, fostrad i Mjällby, men hjälte mot AIK Aten där han fick 5 getingar.
AIK Aten.
Född i Sölvesborg och fostrad i Mjällby, hjälte mot AIK Aten.
AIK Aten.
Ja, där brände ni 10-poängsnivån och var utlandsproffs i Turkiet, Norge och Spanien. Man hade tufft på alla ställen. På 8 poäng alltså.
Ja, men det måste väl Asper, eller vad tror du, Sundberg? Alltså detta måste väl AIK Aten.
Då går vi ner på 6 poäng.
Vad sa han om
Martin har ju sagt.
Jag frågade dig.
Vad sa han? Landslagsman som var med i ett EM-slutspel för Sverige men blev helt utan speltid.
Har du känsla för Asper eller?
Ja, men vad fan, Sölvesborg, han kanske inte är därför. Ja, vi drar på Mattias Asper.
Det var precis. Ja, det klarade ni på 6 poäng.
Bra, Martin.
Jävla flit ni har alltså. Ja, ingen skåning, inget gnäll och 6 poäng. Jag får gratulera er. Då stänger vi idag för att titta fram mot match. Nu kör vi.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.